Är det radio?
Vad är det vi ska prata om?
Radiosporten dokumentär med Alexander Lundholm. En bizarr historia.
Ja, nu ska vi ta fram tidskikaren igen och ställa in den på 1956. Det är dit vi ska resa. Vad hade Sverige varit utan 1956?
Jag hade inte funnits, för min pappa hade inte funnits, för han föddes då.
Du tänker på de andra 56-orna, eller?
Ja, men ge mig 56-orna.
Pappa Berglund.
Just det. Björn Borg.
Ingvar Stenmark.
Linda Haglund.
Och
Borg Haglund.
Inte Wassberg.
Jo, Wassberg
är med. Jo, Wassberg är med också.
Ja. Och en till.
En till?
Ja, Frank Andersson.
Åh, oh, ja.
Just det.
Där har vi de
Frank
fem.
Ska också ha sitt.
Men vi har också Babben Larsson, Beatrice Ask, Anneli Rudé och Anders Tegnell, för att nämna några andra. 56 år. Hur som helst, 1956 var också året när Sverige senast arrangerade OS-tävlingar. Det var ju ryttarspelen 1956, eftersom hästarna hade lite problem att ta sig till Melbourne i Australien, så fick ridsporten arrangeras i Stockholm. Men det är ett annat OS vi ska prata om. Ja, Martin Marlowe och Linnen Sen, det där var väl en pampig signatur.
Alltså, varför har vi inte haft sånt här förut? Det här uppade ju hela känslan direkt.
Exakt, det här är signaturen för vinter och OS i Cortina. Alltså inte 2026, utan 1956, när Cortina d'Ampezzo hade sitt första vinterolympiska spel. Och de här olympiska spelen inleddes med en invigning där det mesta som kunde gå snett också gick snett.
Såklart.
I Olympiaboken, Martin, så står det så här. Du har fått ett citat där direkt ifrån den boken som jag har här.
Tyvärr blev det inte den mest värdiga invigningen. Hela ceremonin kom liksom på sne.
Och framförallt inträffade den kanske största och mest pinsamma missen genom tiderna.
Och då finns det en del att välja på ändå.
Exakt.
Kanske.
Det är dags att starta invigningen. Vi lämnar ordet till den lovande och hungriga talangen Lennart Hyland.
Sveriges Radio, Cortina d'Ampezzo. Den sjunde vinterolympiaden ska just invigas. Och invigas staden i en strålande alpsol. Det är många, många värmegrader i solen och flera, flera fjällgrader i skuggan. En sån där underbar vinterdag som man bara kan uppleva högst uppe i bergen.
Det lät ju förträffligt.
Eller hur?
Ja, än så länge ingen pinsamheter.
36 år gammal Lennart Hyland. Han har redan jobbat 10 år med sport i radio. Men här var han redan på väg att konkurrera ut Sven Jerring som sportreferent. Och får alltså göra invigningen i Cortina 56. Ett stort uppdrag. Och en prövande uppgift ska det visa sig. Eftersom mannen som skulle öppna hela invigningen inte var där.
Presidentens ankomst är utsatt till klockan 11.30. Och han är väl ett par, tre minuter försenad nu efter vad jag kan förstå. Han kommer med tåg till den lilla stationen som ligger mitt i byn. Han är alltså en aning försenad och gärna det.
Ja, gärna det, tycker Lennart Hyland.
Ja, han trivs på jobbet.
Ja, då har ju han mer tid att prata, eller hur? Att fylla tid. Men presidenten ska komma med tåg och är försenad. Kanske borde han haft lite mer marginal i sin reseplanering en sån här ganska viktig dag. Allt stannade av, ingenting hände. Och i väntan på presidenten fick alltså Lennart Hyland hålla låda.
Invigningen ska ske i det magnifika nya isstadion som ligger i den lilla stadens norra ände. Stadion är, så vitt jag kan se, absolut fullsatt och de allra flesta är ytterligt elegant klädda. Det är mycket elegant publik den i Cortina.
Ja, det är 12 000 jublande åskådare i den pampiga utomhusarenan med is på inneplan. Här är en bild från Olympiaboken. Du kan kolla på den här.
Det är väldigt raka led när den svenska truppen marscherar in. Alltså så där snyggt går den svenska truppen numera. Jösses, det är militärparad.
Men på den tiden alltså inget tak över invigningsarenan och inte heller någon vägg på ena långsidan. Det är det ju numera.
Öppet inbjudande kan man säga.
Det är samma arena som arrangerar curling under vinter-OS 2026.
Men nu finns tak.
Men nu finns ju tak. Hade varit jobbigt tror jag för curlingspelarna att spela utan tak. Men nu finns det.
Det är så känsliga curlingspelarna.
Men så här mycket publik som det var under invigningen blev det inte under själva OS:en. Det blev i många grenar ett publikfiasko. Det går att läsa mer om det i den där boken, Olympiaboken 56, utgiven av Svenska Sportförlaget. I den skriver den legendariska journalisten Bengt Ahlbom så här om de tomma läktarna.
Spelen var praktfulla och på ett sätt ständigt leende, men samtidigt utan hjärta. Det borde varit världens största idrottsfest, men en sak saknades. Hänförelsen, den festliga atmosfären.
Under damernas längdstafett till exempel var det 20 betalande åskådare.
20?
20 stycken.
Men var allting i Cortina? För nu kommer vi ha ett väldigt utspritt OS som heter Milano Cortina, men det är ju på många olika orter i norra Italien. Hur var det här, 56?
Här var allting mycket mera centrerat i Cortina och trakterna precis runt omkring. Det var verkligen inte lika utspritt.
Man har ju hört att det är svårt att ta sig mellan de olika orterna här under det här OS-et, men om det bara kom 20 pers bör man bli orolig. Är det så svårt att ta sig fram alltså?
Med tåg uppenbarligen var det ju det i alla fall.
Ja. Många turister valde att stanna hemma skrämda utav restriktionerna för motortrafik, att man inte skulle kunna få ta sig fram på vägarna, och svårigheten att få hotellrum och också dyra biljettpriser. Det är mycket som låter likadant som nu, eller hur? För de som ändå kom till Cortina var det inte alldeles lätt heller. Det saknades högtalare på läktaren i slalombacken och storslalomen flyttades till en helt annan backe på motsatt sida av Cortina. Och det fick inte publiken veta förrän det var för sent, så att säga. Ryktesvägen var det några som fick höra att damernas storslalom var flyttad. Men de flesta missade informationen och kom till fel backe. Och fick sen inte heller tillbaka pengarna för sina dyra biljetter.
Nämen. Fanns det inga sms-kedjor då alltså, 1956?
Men det är väl som fotbollsbiljetterna nu till våren. De får man inte heller tillbaka pengar.
Nej, du kan få en Nations League-plåt i bästa fall.
Kanske man kunde få fiaskot, här också.
Fiaskot beskrivs så här.
Spelen blev närmast ett publikt fiasko. Arrangörerna hade tydligt missräknat sig på spelens attraktionskraft i denna svårtillgängliga avsidesbelägna lilla stad.
Italienarna från längre ner i landet söderut var ganska ointresserade av vad som pågick där uppe i bergen nära gränsen till Österrike. Men till herrarnas storslalom skulle i alla fall komma mycket folk, men de kom inte fram. Det blev trafikkaos på de små slingriga vägarna och många satt kvar där i bilarna när tävlingen pågick och
gällde det publiken eller även de aktiva?
De aktiva var där vad jag vet, men publiken satt fast i bilarna. Och trots att det blev ett publikfiasko totalt sett så inträffade ändå en publikskandal i konståkning. Kan ni gissa varför?
Ständigt dessa konståkare som slåss. Var det järnrör inblandat? Uppknutna skosnören?
Nej, det var ingen Kerrigan och Harding-historia, tyvärr. Eller tyvärr, det var inte det i Cortina.
Nej, vadå? Det är en publikskandal i samband med konståkning. Vad gör de då?
Tog de sig in på isen?
Nej, inte de själva.
Kasta grejer på isen.
De kastar grejer på isen.
Aha.
När publiken tyckte att ett tyskt par blev bortdömt så kastade publiken in skor, apelsiner, mandariner och vinbuteljer på isen.
As you do.
Oj.
Skorna är nästan svårast. Alltså, det var ändå vinter och kallt. Du ska ta dig hem då, förbannad, utan dojer.
Och dessutom nykta eftersom du har kastat in dina vinflaskor.
Ja, och C-vitamin från Skörbjugg också. Kastar in all C-vitaminsfrukt.
Stackarna.
Folk pulsade alltså hem i snön utan skor från denna konståkningstävling. Och så var det en till sak som fick publiken att stanna hemma från 1956 års vinterolympiska spel. För nu gick ju OS att följa på ett nytt sätt. Vilket då?
TV.
Det är första gången som televisionen på allvar är med i spelet, Eurovisionen, vilket innebär att hela Europa, hela det västra Europa vill säga, kan uppleva den här ceremonin hemma i sina hem. England, Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz och några till. För inte glömma Italien förstås.
Det var många länder som kunde sända OS direkt i TV.
Och det här är ju en ständigt pågående debatt som har varit länge efter 56. Att det här med TV kan vara ett hot och vill inte folk komma till läktarna. Men här trodde man verkligen att det här är döden för arena.
Ja, du kan ju läsa vad Bengt Ahlbom skriver i Olympiaboken.
Fortsätter utvecklingen i samma takt lär det inte dröja länge förrän åskådarläktarna helt avfolkas.
De var verkligen oroliga över att nu kommer ingen vilja gå och titta på sport längre när det går att titta på det på TV.
Inte samma sak.
Och
vad sa du?
Inte samma sak.
Jag menar, om man är på plats och det inte ens finns högtalare på plats. Och
framförallt när tävlingen är flyttad till andra sidan berget. Ja. Då kan jag faktiskt förstå att det är bättre att titta på grejer på tv.
Då finns det fördelar med tv. Mm. Om man står längst ner, om man väl har kommit till rätt backe då, och så står man längst ner i en störtloppsbacke och det enda man ser är själva målgången och ingenting annat. Och ingen högtalare som berättar hur det går heller. Då är det nog en svår publiksport.
Är snarare fel på tävlingsarrangörerna här än televisionssändningen.
I Sverige var det dock inte tal om direktsändningar i tv. För i Sverige var ju tvns stora genombrott 2 år senare under VM i fotboll 58. Och Rom-OS 1960 blev Sveriges första tv-sända olympiska spel. Så det var radio som gällde under OS i Cortina 56. En guldålder för radiosport får man säga. Men
sändningen görs av inte mindre.
Där bröts det.
Nej, sändningen görs inte längre.
Lennart.
Hallå?
Lennart.
Var är du?
Lelle.
Tystnad, tystnad. Vad händer? Ingenting.
Långa sekunder.
Nu då? Nej.
Då fanns inte ens här driftcentralen som satte igång en nödskiva heller. Inte. Hallå?
Björn Schiffs fanns ännu inte.
Krama mig, var det då.
Det var det de fick göra.
Ja, så illa kan det gå när det är fråga om långa radioledningar. Vi hoppas att vi ska få kontakt med Cortina igen. Just nu är kontakten helt bruten.
Tufft läge för Sveriges Radio ifrån Cortina 1956.
Som enda verklighetsförmedlande medium alltså.
Men efter en liten stund så tonades Lennart Hyland in igen. Och där satt han och väntade på den italienska presidenten så att invigningen någon gång kunde börja på riktigt.
Och nu fanfar, som väl betyder att presidenten Giovanni Gronchi är i antågande.
Tror ni att han var det?
Nej, och jag får välja vibbar av tjuren Ferdinand. Det låter, och nu kommer han inte.
Men först.
Bandriljärerna, ja. Vad heter de?
Picadorerna.
Det var ju en falsk förhoppning att presidenten var på väg, för ingen president skymtades på arenan. 32 nationer fick vänta på att få paradera in. Totalt tävlade 943 aktiva under OS, vilket var rekord i vinterspelens historia. Numera är det ungefär 3 gånger så många nationer och deltagare. Men det här var en invigning som beräknades pågå i en timme, att jämföra med dagens mastodont. Upplevelser.
Men var det samma upplägg att alla skulle paradera in? Mm. Så att säga. Det var det redan offentligt.
Det gick ju lite snabbare då. När det
och framförallt gick det med raka led.
Ja. Och sen var det inte så mycket tjafs och krimskrams runt omkring. Inga artistframträdanden eller avancerade dansnummer.
Kallade du just Celine Dion för krimskrams?
Precis.
Ja, är Mario sånt där,
kanske snarare.
Sånt där tjafs höll de inte på med. Utan de hade en orkester som spelade fanfarer.
Och varje gång det kom en fanfar trodde Lennart Hyland att nu kommer han. Men det var tydligen bara Danmark trupp.
Men nu började folk att bli riktigt otåliga.
Han väntar fortfarande på presidenten. Enligt programmet så är det han som ska komma först tillsammans med de olympiska presidenterna. Men han syns ännu inte till.
Han sitter fortfarande fast på tåget, verkar det som, den italienska
men
presidenten.
Men vad har Hyland att prata om här då? Om det liksom inte händer någonting?
Han pratar mycket om hur soligt och vackert det är i Cortina att jämföra med det mörka Sverige. Det måste vara märkligt för er att höra mig prata om hur jag sitter och kisar mot solen när ni sitter i mörkret där hemma.
Ja, det är 30 sekunder.
Ja, precis. Och sen upprepar han det.
Det måste fortsätta vara märkligt för er att alltså uppleva att jag... Finns det misstanket att det var Lennart själv som ryckte ur kabeln där en stund för att få en liten paus?
För att få lite lugn och ro. Nej, men jag tror att han gillade det här. Att ha en soloshow länge och väl. Men han fick ju också berätta, han fick meddela att dagens dikt utgick ur den svenska radiotablån eftersom den italienska presidenten var sen.
Är det den jag ska läsa nu? Den dikt som alltså skulle ha läst var följande.
Den bästa dikten som
aldrig senare, Tavik.
Och som så många gånger förr så visade det sig att det mest minutiösa tidsprogram är mycket svårt att följa i så här stora sammanhang. Och här nere gör man sig ingen brådska. Det är en tillvaro som riktar sig mot solen, vänligheten och avslappningen mest. Inget jäkt.
Inget jäkt.
Nej.
Man saknar Gunnar Bolin.
Ja, som brukar vara expertkommentator.
Eller Staffan Heidersson. Ja, någon så här som man kunde bolla lite med. Ett litet tips till hyran där, så här i efterhand.
Men han verkar ändå avslappnad kring att här uppe i bergen, här i Italien, här är det ingen jäkt. Och det är ganska skönt. Men Cortina har haft det lite stressigt inför detta OS och inför invigningen med enorma problem, med det kanske viktigaste utav allt, snön. I 24 dagar hade det varit kaos. Det fanns ingen snö. Den italienska armén blev därför beordrad att transportera dit mängder av lastbilsflak med snö från alptopparna. Men när de väl hade gjort det så kom en vinterstorm istället. Så från slask och panik till jättekyla och ännu mer panik. För den slaskiga snön som låg där förut, den frös till is i kylan. Och då blev det snorhalt.
Det har jag för sig lärt mig, det lilla jag har lärt mig från Vasaloppet, att det är ju jättebra. Om man ska få snabba spår så måste man ha en töperiod. Att det blött och packas ihop och blir stenhårt. Och sen blir det kallt. Alltså, det är tydligen bra, men så kanske man inte tänkte 56.
Kanske inte för fotgängare och publik som då ännu mindre vågar ta sig till arenorna.
Tänkte på det.
Ja. Tufft på vägarna och så vidare. Och de aktiva som hade rest till Cortina för att träna inför OS blev skräckslagna av det de fick vara med om. De isiga, kyliga förhållandena var rent av farliga. Den italienska armén fick helt enkelt kallas dit igen och täcka över den blanka isen med ännu mer dit transporterad snö. Och till sist, dagen före invigningen, så kom ett kraftigt snöfall över Cortina. Och snön behövde skyfflas bort snabbt fram och tillbaka.
Tillbaka på alptopparna.
Mm. Och kanske var det här snöovädret som gjorde presidenten försenad. Men efter vad som känns som en väldigt lång väntan så kom han äntligen till arenan.
Nu, just nu, träder presidenten in på läktaren. Han höjer båda händerna till hälsning mot den applåderande menigheten. Den italienska presidenten, en glasögonprydd herre på 68 år med bakåtbruket gråsträngt hår. Ser mycket charmerande ut.
Fin beskrivning ändå.
Jag får bilden av en sån här dövapplåd när man båda händerna och vinkar så här.
Ja,
det är väl så man gör.
Det var det han gjorde. 68 år, bakåtkammat hår, ser mycket charmerande ut. Där har vi honom, i ett nötskal. Den italienska presidenten som nu äntligen är på plats. Och därmed får också de aktiva klartecken att kliva ut på isen för nationernas parad.
Och efter Amerika kommer Sverige. Svetia står det på namnskylten. Och fanbärare är Bror Östman, svensk mästare i backåkning.
Bror Östman, kommer ni ihåg honom?
Verkligen, mycket trevlig kille.
VM-brons i backhoppning 2 år tidigare. Men i den svenska truppen fanns det betydligt större namn som skidkungen Sixten Jernberg och skrinnaren Sigge Eriksson. Men också längdåkaren Sonja Edström till exempel.
Den svenska truppen är klädd i mörkblått, har långa rockar till skidbyxorna och till de svarta skidkängorna av modell afterskiing. Och så vita mössor och gula skafer. Ganska så prydlig vågar jag nog säga.
Det här måste vi stanna ett ögonblick. Skor av känslan afterskiing. Mm. Hur är sådana skor?
Vad har man på sig för skor på afterski?
Alltså han skulle säga att de har inte pjäxor på sig. Det var väl ganska naturligt kanske när man paraderar in.
Jag tänker att de inte är lika hala som pjäxor. Och kanske vill man liksom studsa runt ordentligt så vill man ju nästan ha jumpadojer på sig.
Men det är några slags finskor ändå. Eller är det liksom snöskor?
Kängor, sa du inte? Kängor, svarta kängor. Ja. Av afterski-modell. Mm. Ja, jag blev väldigt nyfiken. Ja.
Ganska prydligt tycker han i alla fall att det är. Men Bengt Ahlbom recenserade Sverige så här i Olympiaboken därefter.
Svenska truppen är avgjort en av de stilfullaste både till klädsel och uppträdande. Synd bara att man inte vågat ta steget fullt ut och komplettera de vita mössorna med handskar i samma färg.
Han tycker att de borde haft vita handskar också. De har väl svarta då, antar jag.
Då blir det lite mer som marinens musikkår eller sådär som kommer paraderandes. Mm. De såg ju som sagt väldigt militära ut i sin uppställning.
Och Sverige var ute efter revansch efter de miserabla spelen i Oslo 4 år tidigare. Där blev det bara 4 brons. Alltså ni förstår vilket fiasko för Sverige som ju haft storhetsdagar efter andra världskriget. Och nu plötsligt bara 4 brons. Så det var en trupp med krav om bättring som klev in på arenan. Och just arenorna i Cortina fick mycket beröm.
Är det Bengt igen?
Mm.
Cortina, Dolomiternas drottning, blev smyckad med underbart vackra olympiska nyanläggningar. Isstadion liknade en praktfull renässansteater, i varje detalj luxuöst påkostad. Skidstadion med sina stålrörsläktare och anslagstavla liknande en jättes mekanolåda var lika fenomenal. Det här måste man nästan analysera lite djupare. Skidstadion med sina stålrörsläktare och anslagstavla liknande en jättes mekanolåda. Det låter inte särskilt elegant. Det låter ganska så här provisoriskt.
Ja, det låter verkligen som att det bara är någonting man har smält upp lite provisoriskt.
Men Bengt låter ju imponerad.
Ja, imponerad av dessa stålrör.
Mekano var väl kanske relativt nytt och lite pikt och liksom framtidens material. Man satt och ungarna lekte och...
Och det är alltså en anslagstavla man har på skidstadion. Det är inte några sådana storbildsskärmar eller så, utan det är en tavla där man sätter upp resultaten.
Hängde man upp lösa bokstäver så här?
Jag tror det. Mycket imponerande, 1956 tydligen.
Krävdes den jätte för att hänga upp bokstäverna? Det var därför att den var så högt upp som man var tvungen att...
Fenomenalt var det i alla fall. Och efter nationernas parad var det dags för den försenade presidenten att äntligen öppna spelen.
Celebranti la sedicesima Olimpiade dell'era moderna.
Väl värt väntan, eller hur?
Var det allt han sa?
Ja, det är ungefär att nu öppnar jag de vinterolympiska spelen i Cortina.
Moderna.
Italienska är
kul
snyggt.
Att du kom.
Ja. Det där hade de väntat på länge och nu kunde de fortsätta ceremonin. Och då närmar vi oss en av tidernas största missar i OS-historien.
Jaha, det räckte inte med att presidenten
nej,
var sen.
Nej, alltså. Nej, nu kommer det.
Okej. Okay.
Den olympiska facklan hade färdats från Kapitolium i Rom via kanalerna i Venedig och till bergstopparna i Dolomiterna. Störtloppsåkaren Zeno Colo hade åkt skidor ner för dalen med den brinnande facklan i handen. När de hade repeterat hade det gått åt skogen varje gång. Elden hade slocknat av vinddraget. Men när det väl var skarpt läge så brann den genom hela störtloppsfärden och ner till isstadion.
Läckert.
Alltså, jag åker inte störtlopp alldeles oavsett, men att göra det med en brinnande fackla i handen. Då har vi passerat min gräns.
Och också lyckas hålla den då brinnande. Det var svårt, men han lyckades till slut.
Snyggt. Den här... Det är bra att inte ge upp om det gick dåligt på varje repetition.
Men vi testar ändå när det väl är dags.
Lite extra bensin i facklan bara.
Vad kan gå fel? Det har aldrig gått förut. Nu är det dags, nu ska OS invigas. Vi kör. Men där slutade den fläckfria resan för elden. Nu blir det problem. Bengt Ahlbom var inte imponerad.
Ett så stämningsmättat ögonblick som eldens ankomst till stadion blev en antiklimax.
Alla ska ha sett...
Förlåt Bengt. En antiklimax.
Eller hur?
Ett antiklimax.
Så skulle jag också säga.
Men du, det här är ordagrant så att säga.
Ja,
du har tagit
det här är direkt ur boken.
Copy-paste. En antiklimax. Ja, ja.
Alltså, vad säger du, Lin?
Ett antiklimax.
Mm.
Ett antiklimax, Bengt.
Alla ska ha sett hur facklan hade anlänt till stadionporten, men där blev den kvar för att vänta in det övriga programmet på stadion. Så publiken fick vänta och vänta på att den sista fackelbäraren skulle få föra in elden på arenan.
Han kommer uppifrån på koll från bergen, som varit den sista anhalten före Cortina på flaggans väg ifrån Rom, ifrån Kapitolium och hit. Man har sprungit med den, man har skidat med den hit fram till Cortina.
Sa han flaggans?
Ja, eller hur? Och det känns väldigt bra för att även jag blandade ihop flaggan, fanan och facklan när jag skulle referera fackelstafetten inför Paris OS förra året.
Och det skyller nu på Lennart Hyland att även han...
Lyssnat för mycket på gamla radiosportreferat.
Yes, även han kan blanda ihop det.
Vad har vi sagt om att härma tidigare referenter? Skapa din egen röst, Alexander.
Mm, ska försöka. Men hedersuppdraget att vara den sista fackelbäraren hade tilldelats den 29-åriga Guido Caroli, en skridskåkare som varit 28 som bäst i ett OS. Han skulle tända den olympiska elden.
Och den som för in den är den italienske speedskating champion som det står här. Alltså skridskåkningsmästaren Guido Caroli som ska fara runt ett varv tror jag med den här inne i stadion innan han tänder bålet.
Det är gulligt med speed skating champion.
Ja, det. I kombination med tidigare kängor av afterski-modell.
Mm.
Bra, Lennart.
Mycket engelska som han får in här. Men till sist så kom han då ut, Caroli, skrinnande fram på stadions is med facklan i handen.
Och nu ser jag flamman. Högt lyftad för han flaggan in nu och in på isen. Och åker nu med hastighetsskyddskor på östra kortsidan.
Förutom att hyran säger flaggan igen här då, så låter det ju väldigt snyggt och mäktigt att det kommer in en skridskåkare och kör ett varv där inne.
Och det låter som att det fortfarande är en del publik kvar, även om de har fått vänta så himla länge på öppningsceremonin. Det lät som det var applåder i alla fall.
Ja, publiken är kvar.
Och är vi helt säkra på att det är en brinnande fackla? Det är inte så att de hade ett annat koncept med en brinnande fraggel. Det var inte så att de hade ett koncept med en brinnande fana istället.
Oh, det hade ju varit något.
I så fall säger ju inte Lennart fel. Då ska inte vi raljera över Lennarts ordval.
Det var absolut en fackla som han hade.
Du har sett det på bild.
Den har jag sett och den kommer ni också få se alldeles strax. För det var med vackra, stolta skär som han färdades på isen på sina skridskor. Det var hans största och viktigaste stund i livet.
Applåderna följer honom, sektion efter sektion. Fotograferna förföljer honom springande. Han åker i mycket tempo.
Ja, den stilige Guido Caroli njöt av stunden i rampljuset inför hela världen. Men säg den lycka som varar för evigt.
Jag börjar ana vad det här barkar åt alltså.
Precis framför hedersläktaren med den italienska presidenten och IOKs högsta höns så hände det som inte får hända. Fackelbäraren Guido Caroli snubblade på isen. Han föll pladask. Fiasko, katastrof. Här kan ni få se bilder.
Oj.
Utav fallet, så kan ni beskriva för lyssnarna hur det ser ut.
Alltså när han halkar till där så ser inte det ens så elegant ut. Det ser ut mer som att han inte är van vid att falla.
Och nästa bild när han väl ligger på isen, då skulle man kunna missuppfatta och tro att det är en fotbollsmålvakt. För då ligger facklan rakt fram så det ser ut som en boll nästan. Och han är på väg att rädda den, då ser det ganska elegant ut.
Den första, men vi ser också att han har facklan fortfarande i handen där. Den släpper han inte.
Nej.
Men där ligger han och sprattlar på isen. Och han har senare berättat vad det var som hände. Lin, du får spela Guido Caroli här.
De hade lämnat kvar en mikrofonsladd på isen.
Nej, vad taskigt. Bara lagt en snubbeltråd alltså.
Titta igen på bilden här så tror jag att ni ser sladden som ligger där.
Jag trodde först att det kanske bara var märken i isen, men det ser absolut ut som en sladd.
Det är ju en hel sladd. Det är en hel kabel.
Där låg en sladd utsträckt över isen. Och det var den Caroli snubblade över. Alltså det måste ju varit till den mikrofonen som presidenten använde för att öppna spelet.
Just det, jag trodde du skulle koppla till att det var det här som gjorde sändningsavbrottet för Lennart Hyland, men det var inte så.
Det var inte Sveriges Radios kabel som... med sin skridskoskena.
Hyland hade dragit den över själva isen. Caroli är ju med om något fruktansvärt här inför hela världens nu tv-sändande bolag. Lin, han berättar mer.
Jag upptäckte den faktiskt redan under repetitionen dagen före, men då hade jag blivit försäkrad om att de skulle dra bort sladden. Men problemet var att sladden hade fryst fast i isen och inte gick att dra undan. Men ingen hade berättat för mig att den låg kvar.
Man känner verkligen med Caroli här.
Aj, 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 aj.
Vilken mardröm för den sista eldtändaren.
Kan inte vara rent av farligt? Han kommer med en skridsko med järn och slår rakt in i en elkabel.
Ja, visst.
Han har ju skurit av och fått ström i sig dessutom.
Ja, och han hade kunnat skada sig ordentligt och elden hade ju kunnat släckts.
För han hade riktiga skridskor, inte av afterskiing-modell så att säga.
Just så. Mm.
Så här lät det stora missödet i radio.
Och nu vänder han. Åker längs efter huvudläktaren nu. Stilig pojke är det. Han tittar inte upp mot presidentlåsen alls. Ser sin framåt. Åker på en mikrofonsladd som han inte såg. Ramlar.
Ramlar.
Låter ändå som att det var enligt plan. Inte alls som att vad i all världen är det som händer.
Nej.
Utan att ja, nu kommer det här och sen tar han sig vidare.
Skarpsynt av Lennart Hyland och se. Han är helt lugnt bara. Han ramlar på en mikrofonsladd. Så det var något konstigt alls.
Det var hans kanske.
Jag ber om ursäkt, det var min.
Nej, men det är väldigt snabbt fångat utav Lennart här.
Verkligen.
Ja. Ja. Men som du säger, Lin, han verkar ju inte överdrivet så dramatisk i det här.
Det är inte dräget. Tommy Åström, Sanna Kallur faller liksom.
Hon ramlar! Hon ramlar! Hon ramlar fram till första häcken!
Hoppar på en mikrofonplats som man inte såg, ramlar.
Ni hörde kanske också publikens sus i bakgrunden, precis när det hände. Det var som att tiden stod stilla. Publiken och presidenten höll andan. Där låg han på isen och sprattlade med sina skridskor och fortfarande med facklan i handen. Daily Mirrors sportjournalist Peter Wilson är där och skriver så här om fallet.
Jag tvivlar på att någon idrottare någonsin känt sig så förnedrad.
Och det kan man väl också hålla med om.
Ja, men jag tänker också, när man är liksom ska göra något stort uppdrag och är nervös och så vidare, så kan man ju ibland ha mardrömmar eller bara fasa i egna vakna tankar för vad som skulle kunna hända. Men att liksom falla på en mikrofonsladd kanske inte ingår i dem.
Men det är få ögonblick som är så utsatta som när du är en av de sista fackelbärarna och ska
och
tända.
Och dessutom för första gången så direkt sänds det här på tv över stora delar av Europa. Det är ju inte som att vem märkte det att du snubblade på väg till bussen i morse?
Exakt så. Ja, men det är få ögonblick som är så utsatta som det här.
Och ni kan ju läsa vad det stod i veckotidningen Aktuell i Norge.
Karolis Baksmäll. Han hade hoppet att bli öppningsförställningens helt i stället.
Nej, vad står det egentligen?
Helt, det betyder
ja, helt. Ja, tack så bra.
Han hade hoppet och bli öppningsföreställningens helt. I stedet kom han efter eget utsagn till att spille klovnens rolle. Är clownen det alltså?
Exakt.
Oh, jag börjar
kunna norska. Din norska utvecklar sig på ett helt makalöst sätt.
Helt hjälte, klovnens är clownens.
Han hade hoppats bli invigningens hjälte men blev istället clownen. Men showen behövde ju fortsätta och han behövde resa sig upp.
Tacklan väl i behåll. Nu är han framme. Ska lämna isrinken. Och så får han promenera på skridskorna fram till bålet. Upp för en trappa. Och där uppe ska bålet flamma.
Ja, nu är han uppe på benen i alla fall.
Den slocknade i alla fall inte.
Nej, det fortsätter att brinna. Tack och lov.
Så någon slags hjälte är han ju ändå, som du beskrev Martin, att han liksom försöker ju hålla liv i den, att den inte ska slockna mot den kalla isen som ju kanske också är vattnig, det vet man inte.
Och hade han tappat den så hade den väl glidit iväg på isen, så hade han fått jaga den en bit, tänker jag också. Det hade varit
fackelstafett.
Pinsamt. Men i resten av sitt liv så skulle Guido Caroli bli ihågkommen för det här fallet. Han dog 2021, 94 år gammal. Han hade levt nästan 70 år som mannen som ramlade med OS-elden.
Men tävlade han under de här spelen också i Cortina? För du sa att han hade varit 28 på VM eller något sånt där tidigare.
Han tävlade under spelen och han blev 33 på 500 meter och 42 på 1500 meter och fick sen inte tävla på 10 000 meter. Sen finns det inga fler registrerade lopp på Caroli.
I karriären la han av?
Ja, han slutade efter OS i Cortina 56. Ett bittert slut på en karriär får man säga.
Men gjorde han sen då?
Det vet jag inte.
Ja, han levde och åkte runt och föreläste om mannen som snubblade från mikrofonsladd.
Invigningen 56.
Det kanske är tack vare honom som vi har det här trådlösa samhället nu.
Oh, ja. Där känner man vi måste. Invigningen 56 blev hans stora stund i livet, men inte på det sätt han hade önskat. Sök på hans namn och det dyker upp bilder på honom liggande på isen med facklan. Hur som helst, han måste ju tända själva bålet också. Och han hade ju rest sig upp och elden fortsätter att brinna. Men problemen är ju inte över för det. Med sina skridskor klev han upp för trappstegen försiktigt.
Går mycket försiktigt. För att inte råka ut för någon i malör.
Och så var han uppe och kunde försöka tända elden. Men kunde han det?
Nej, då har den olympiska elden inte flammat upp. Stora bålet. Där
står han och får inte fart på elden.
Först är det mannen som snubblar på en mikrofonsladd och nu är det mannen som inte kan tända elden.
Nej, ingenting går just nu för Caroli. Men han
låter en uppföljare till Stig Larssons trilogi.
Just det. Men han ger sig inte. Det ska man ge honom. Alltså han tänker få fart på den där elden. Så nu gör han ytterligare ett försök.
Men tog det inte riktigt, men nu flammar bålet upp. Ett av applåder.
Lättade applåder.
Är det här också så att 1956 så var det då var det på riktigt den sista personen med facklan som tände elden. Jag har misstänkt länge att det är fusk, allt annat. De bara touchar lite, så är det någon som trycker på en knapp i bakgrunden. Men här verkar det vara han.
Här är det nog på riktigt. Eftersom
han... Eller jag kanske är konspiratoriskt lag, men visst, är det fusk
nu? Du tänker
nu
att det är fusk nu alltså?
Ja, nog sitter någon snubbe och trycker för att liksom, det ska flamma igång på rätt sätt.
Jaha.
Eller tror ni på riktigt att det är med fackel... doppet där som den kommer igång.
Man vill ju gärna tro att det är på riktigt.
Ja, jag är hemskt ledsen att tomten inte finns heller. Men alltså,
förstör inte det här för oss.
Men tandfen?
Jag tänker, när Cathy Freeman stod där så länge och väntade och väntade och väntade på att det skulle hända.
Men då var det fel i kontrollrummet.
Ja, då var det ju det.
Förtvivlat, kom igen.
Och det var någon som hade skurit av sladden.
Allt är fejk, alltså. Det är det du vill mena.
Jag har alltid trott det, men uppenbarligen inte 56.
Nej, för då var det Caroli som det var upp till att fixa det hela, och han gjorde det till sist, men rapporter från arenan sa att Guido Caroli började gråta och att han grät långt efter att invigningen
han
var slut.
Han grät så mycket så att han släckte elden med sina stora tårar.
Ja, nästintill. Men han ska bara ha fått ur sig en enda sak.
Jag skäms så mycket.
Usch, stackars, stackars Guido Caroli.
Jag blev deppigt, hörni.
Men inför OS i Turin 2006, när Italien hade vinter-OS igen, så var han återigen en del av fackelstafetten, nu utan att ramla, och fick till sist en revansch på äldre dagar.
Är det sant?
Åkte han skridskor även 2006?
Nej, då tror jag att han gick faktiskt.
Efter skridkänga.
Tillbaka till invigningen nu, full av missöden, för det var inte riktigt slut med problemen när den olympiska eden skulle läsas upp.
För första gången i de olympiska spelens historia utav en kvinna, Giuliana Minuzzo, gift Chanel, en mor till två barn. Hon blev bronsmedaljör i Oslo för 4 år sedan och är det förnämsta italienska hoppet vid tävlingarna i år. Det är hon som har fått hedersuppdraget att svära den olympiska eden.
Ja, det var hon som beskrivs som vänligt leende. Slalomstjärnan Giuliana Minuzzo Chenal som fått detta stora uppdrag. Jag tror det finns en bild på henne också i den där boken.
Ska jag försöka bläddra upp den?
Mm. Tyckte det lät som att Lennart Hyland sa tvångsmedaljör, men det var bronsmedaljör hon hade varit.
Här är hon, vänligt leende hälsar edsavläggande slalomstjärnan Giuliana Minuzzo Chenal. Välkommen till soliga Cortina.
Men hon verkade inte fatta att det var dags för henne att avlägga eden inför världen.
Men var är Giuliana Minuzzo? Allt förefaller nu klart för henne att göra entré. Men varifrån har jag inte någon aning om. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad man väntar på.
Det är inte perfekt regi av den här invigningen. Det är egentligen ganska simpla körschemat, går ju åt skogen hela tiden. Och Giuliana verkar inte riktigt på hugget i det här läget.
Nu är en italienare i truppen framme och puttar på det som jag tror är Giuliana. Och menar att nu är det dags för henne att gå fram. Ja, och nu kommer hon. I sin blåa jacka, en grå kjol, blåa yllestrumpor, går hon nu fram till talarstolen.
Han ser att hon har yllestrumpor på sig. Han måste ha otroligt bra syn. Han sitter ju ändå en bit ifrån henne.
Ja, verkligen. Och ser att det är just yllestrumpor. Har hon dessutom då varit en av de som tagit av sig skorna för att vara redo att kasta in dem på arenan?
Eller
som,
hur?
Ja.
Eller att de bara sticker upp lite grann.
De sticker
men
upp
oavsett,
mycket.
Att kunna se att det är yllestrumpor.
Det är bra gjort. Ja. Han har bra syn här tidigt i karriären, Lennart Hyland.
Ja, först ser han mikrofonkabeln och nu ser han även yllestrumpor. Det är bra.
Men det finns tre personer som har huvuduppgifter under denna invigning. Det är presidenten som kommer alldeles för sent. Det är eldtändaren som snubblar. Och det är hon som ska svära eden som inte fattar att det är hennes tur att kliva fram. Men blir framputtad till slut alltså. Och när hon väl gör det, när hon väl kliver fram, då är det med tryck i rösten.
Noi giuriamo di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport.
Där satt den.
Bra ju.
Det där var snyggt. Va? Det där går hon till historien med, men hon var inte färdig med att göra avtryck i den boken. För 2006, alltså inför OS i Turin, 50 år efter spelen i Cortina, vem stod inte där på arenan och höll i flaggan när Giorgio Rocca läste upp eden igen? Jo, där stod Giuliana. Så hon var med igen på nästa invigning i Italien.
Snyggt, de jobbar mycket med återvinning här. Det är miljömedvetet och bra.
Det får man säga. Mekanobyggen.
2020 dog hon, 89 år gammal. Men alla som såg henne i Cortina 1956 glömmer ju henne aldrig.
Så då kan vi slå fast, de här två kamraterna kommer inte vara med oss nu i invigningen 2026.
Tyvärr inte.
Nu inte har presidenten de... heller.
Nu har de alla gjort sitt. På ett sätt kanske bra, eftersom de inte kan ställa till med några problem. Men å andra sidan tråkigt. Men de levde långa liv.
Mm. Det hade annars varit något. Att vara med vid tre olympiska invigningar, det hade väl ingen pallat. Jag har aldrig hört talas om att någon var med på två. Så att jag är imponerad redan så här långt.
De olympiska spelen kan börja. Vi ska göra det med ishockey redan idag. Men för radiolyssnarnas del först imorgon, då det stora kriget bryter ut på allvar.
Hoppsan, ja.
Kriget var det, ja.
Pigg referens.
Mm. Och när kriget väl kom igång så tog Sverige 10 medaljer, varav 2 guld. Alltså betydligt
bättre.
Än i Oslo. Ja. Och efter fiaskot i Oslo så blev det då mer succéartat i Cortina. Bengt Ahlbom i Olympiaboken beskriver det så här.
Man kan med hjälp av olika beräkningsmetoder komma fram till att Sverige blev 2, 3 och 4. Ja, det går till och med att konstruera fram en svensk första placering.
Hur får han ihop det här egentligen?
I vad då? I medaljligan?
Ja, precis.
Det kan väl inte vara så svårt.
Sverige var bäst om man räknar antalet grenar som ett land hade en topp 6-placering i.
Men det låter ju helt absurt.
Flest grenar där ett land hade topp 6-placering.
Om man bara räknar medaljer och guld ger 3 poäng, silver 2 poäng och brons 1 poäng, så fick Sverige 18 poäng och blev 3 bakom Sovjet och Österrike. Så kunde man räkna ut tredjeplatsen. Mm. Men om man räknar placeringspoäng, alltså topp 6-placeringar, så blev Sverige 4. Så kan man också
räkna. Jag tycker det är väldigt rörigt. Kan man inte bara slå fast att antalet medaljer också är det lika på antalet medaljer, så är det flest antal guld och därefter silver.
Så räknar man... vi idag.
Och hur kom då Sverige 2? För nu har vi hört om hur Sverige blev 1, 3 och 4 i olika tabeller. Jo, Sverige blev 2 om man räknar ihop medaljpoängen och placeringspoängen. Ja... Det är kanske synd att ingen märklig. Lyssnade på IOK-presidenten Avery Brundage, som hatade olika medaljligor. Han tyckte att ingen skulle hålla på och räkna.
Det är det enda vi gör.
Ja. Vi kan istället prata om hjältarna som tog Sveriges guldmedaljer. I Olympiaboken så står det så här.
Sällan har väl Sverige fått fram en sån helgjuten naturidrottsman som Sixten Jernberg.
Han kör ursinnigt och nu är det 150 meter kvar. För det som måste vara Jernberg. 100 meter kvar. Där är han nu. 38 på bröstet. 50 meter kvar. Han är i mål. Om ett par sekunder, om 50 sekunder. Han är i mål. Nu!
Ja, slitvargen och den egensinnige Sixten Jernberg tog 1 guld, 2 silver och 1 bronsmedalj i längdskidor. Och blev spelens bästa svensk. Kanske i konkurrens med en annan kille på Espo med läsglasögonen igen.
Var du tvungen att berätta det?
Sigge Eriksson är en fullmogen idrottsman som visste att i det rätta ögonblicket sätta kronan på det verk som han så överdådigt byggt upp.
När upploppet, sista 75 meterna, Sigge släpper båda armarna, arbetar så mycket han någonsin orkar och han går över mållinjen precis där. Och han har cirka 16:36. Ett nytt olympiskt rekord. 10 000 meter skridsko.
Skridskofantomen Sigge Eriksson tog guld och silver.
Till skillnad från Sigge Jakobsson fick skidsko. Det var en annan.
Kan ni höra mer om i programmet
om... 1912?
Just det, maratonlöparen Sigge Jakobsson. Hur som helst, det tredje S-et som många hyllade var Sonja Edström, skidåkaren som tog 2 brons. Men det var inte alla som lyckades lika bra.
Hockeylaget saknade fyr och flamma och Bobben... Bobben var alltför hemslöjdsbetonad. Det var en rackarns sågning, va? Hemslöjdsbetonad, den undrar man hur den såg ut.
Det här var tiden
jag tänker
när...
med en bild av en träsko ungefär.
Ja, men det här var en tid när bobbarna utvecklades väldigt mycket och blev mer moderna, men Sverige körde på en mer hemsnickrad variant som absolut inte gick lika snabbt som de andras.
Vad hette den där familjen Hedenhös? Fanns det någon sån här bok? Mm. Stenålders, någon urholkad stock bara som de kom åkandes med. Det är bra tyngd i den i alla fall, kanske.
Ungefär så såg det nog ut när Sverige gled framåt i den där bobbanan i Cortina.
Flumride där för att snacka Lennart Hyländska från 56.
Jag tycker också det var snyggt att hockeylaget saknade fyr och flamma. Mm. Det kan vi använda kanske någon gång när det blir
och
fiasko igen.
Och flagga.
Är det jädrar anamma på 1956 års tolkning i
exakt
akademisk ordbok.
Hockeylaget beskrevs också som det mest håglösa som sätts. Men det tar vi en annan gång. Det här var den bizarra historien om invigningen i Cortina 1956. Och vad tar vi då med oss ifrån detta?
Ja, det kan bara gå bättre den här gången.
Ta undan era mikrofonsladdar efter er.
Och värm upp er med på yllestrumpor.
Ja, kanske att vi aldrig ska ropa hej innan vi är över sladden. Och när vi tror att vi ska hyllas som hjältar så slutar vi oftast som clowner.
Jo, tack.
Och att det som vi hoppas ska bli den största dagen i livet kan bli den mest pinsamma. Som vi för evigt kommer att bli ihågkomna och hånade för.
Det var ett pep-talk utan dess like.
Tänk på det.
Men är det inte också så att nu, liksom 1956, så är radion det oöverträffade mediet? Ety, de har splittat upp de här tv-serierna på tre olika bolag. Man vet, var ska jag titta någonstans? Nej, du ska inte titta, du ska lyssna.
Det är fortsatt bäst
titta
att lyssna.
Titta inåt, lyssna på radion.
Och nu sänds också dagens dikt i en annan kanal. Så det blir ingen krock där. Nej, men det man också kan lära sig av detta är ju att det är bara att resa sig igen och att fortsätta och ta försiktiga steg framåt ändå, precis som Guido Carole gjorde efter sitt fall. Det var väl ändå fint?
Ja, det var uppmuntrande. Ja. Absolut.
Slut nu från Cortina. Stockholm har ordet.
Det här var en bizarr historia om mig, Alexander Lundholm, och med Martin Marlow och Linnen Sen, publicerat i januari 2026. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten Dokumentär.